Bildrutan fortsätter nu med ett reportage om begreppet nya mediakonst. Hur skapar man sig en konstnärlig verksamhet utanför den gängse konstvärlden? Tove Leffler har träffat konstnärerna Jakob Zenneby och Simon Goldin som startat konstprojektet The Port på internet inne i online-världen Second Life.
Min avatar, alltså min figur i Second Life, har turkosa stövlar men är annars nästan helt vitklädd, fast med någon slags Josef Frank-blommor på kjolen. Vitt hår, feminina drag och en liten vit mustasch. Jag flyger över surrealistiska slätter och futuristiska byggnader jämte viktorianska slott. I Second Life skapar jag min egen figur och alla medlemmar bygger världen så som de själva vill. Men hade kunnat göra vad som helst och ibland stöter jag på en gående hamburgare eller en dansande kub. Men allt som oftast är estetiken ändå starkt influerad av vår egen värld.
Vi köpte den här redan i maj 2005 och det är väl både ett konstverk i sig själv. Det är den handlingen i att vi köpte den här ön och använde det som plattform. Och sen är det också en slags konstinstitution eller en plattform för oss att jobba utifrån.
Hur menar du att det var ett konstverk själva köpet?
Att äga den här ön och att utforska vad det innebär att lokera en praktik på den här typen av geografi eller den här typen av territorium. Det i sig ser vi som en konstnärlig handling.
Det här är inspelning från en livekonsert som Simon Goldin och Jakob Zenneby anordnade när de invigde ön The Port i Second Life för drygt ett år sedan. Konserten var inne i spelet och musiken var gjord av en drake där. Men den projicerades på en stor skärm i Humlegården i Stockholm. Och där kunde man titta på avatarer som dansade till musiken. Second Life är inte ett spel som de många andra online-världarna på nätet är. Du ska inte slå ihjäl andra, inte vinna någonting eller tävla överhuvudtaget egentligen. Annat än att livet kanske är en tävling på något sätt alltid. Istället är det en värld där du går runt eller flyger, det går snabbare. Pratar med folk, kanske dansar, kanske köper någonting. Eller besöker kasinon eller porrklubbar, förstås. Ungefär som i vår reella värld alltså. Man skaffar sig en avatar. Och så finns det möjlighet att träffa andra avatarer som kan sitta var som helst i världen och vara vem som helst. Men här är vi helt dolda bakom den bild som vi väljer att presentera av oss själva. Ja, ungefär som i vår reella värld alltså.
Jag har länge intresserat mig för olika typer av ekonomier, olika typer av organisationsstrukturer och så. Sen så kom Jakob till mig hösten 2004 och började prata om att det bara de sista åren börjat ske en förändring i liksom mängden av socialisering och mängden av ekonomi som hade flyttat in i den här typen av platser. Och till exempel Second Life då hade ett eget valutasystem och började omsätta ganska mycket pengar och att det liksom blev en handel med immateriella varor och att det också blev en typ av offentlig situation i de här online-världarna där människor träffades eller hade demonstrationer eller liksom på olika sätt använde sig av platsen som en ny typ av offentlighet eller en kompletterande typ av offentlighet.
Jakob Zenneby och Simon Goldin använde sitt konstnärskap för att utforska vår värld kan man säga. En värld som i större och större utsträckning handlar om hur man skapar immateriella värden på olika sätt, istället för materiella. Hur vårt arbete rör sig mot en digitalisering för oss alla. Det görs via nätet, via mail och är inte platsspecifikt. Och även en värld där vi skapar nya offentligheter och nya identiteter. Mer rörliga. Det här försöker de undersöka och just Second Life såg de som den bästa platsen att använda.
Vi pratade ju tidigt om andra typer av plattformar som hade liknande egenskaper som så här produktionsplattformar som finns inom företag eller daytraders plattform för liksom investering eller andra typer. Men vi tyckte att just online-världarna hade en rikare social aspekt och hade också kanske andra liksom möjlighet till representation.
Det är en plats som möjliggör produktion av objekt eller representationer i form av kläder eller hus eller landområden, vad det nu är, som kontinuerligt skapas av platsens invånare.
Ja, just det, för det går att göra objekt inne i Second Life. Med min avatar kan jag gå runt och skaffa mig kläder som någon har skapat och säljer i butiker. Men också landområden eller hus. Och ju fler som köper land, desto större blir Second Life. Och allt det här kostar pengar. Du måste alltså betala på riktigt. Trots att det egentligen inte är objekt som finns utanför Second Life. I den riktiga världen.
En stol har faktiskt ett pris här. Det kostar pengar att köpa en stol. Får man inte,
en stol i Second Life.
I Second Life, precis. Ja. Och då så, det här är en marknadsplats där som inte handlar om att man betalar till någon central gestalt. Utan det här är en handel som uppstår mellan de här 550 000 användarna som rör sig i Second Life. Så det är på ett sätt så öppnar det är ju upp för att kunna göra sig själv delaktig.
En av de frågeställningarna för oss då blev liksom hur kan vi på en mindre skala försöka förstå varför får den här immateriella stolen som Jakob tog som exempel, varför blir den värdefull för någon, varför vill man köpa och sälja den? Och den frågan blir också relevant i en större samhällelig kontext när den mesta produktionen idag har fått ett immaterialiserat värde inom den ekonomiska teoribildningen.
Hur får saker och ting värde? Varför är någonting värdefullt? Det handlar naturligtvis om sociala spel och såklart också om marknadsföring idag. Men även om material, eller? För att undersöka just det här, alltså värdet av det immateriella, bad Simon och Jakob olika personer som de träffat i Second Life att skänka och berätta om virtuella objekt som de hade gjort. Sen gjorde de fysiska kopior av vissa av de här objekten utanför, i vår värld alltså. Bland annat blev det en stor uppblåsbar plastboll med en pingvin i och ett halsband i silver. Projektet heter Objects of Virtual Desire.
På något sätt när man så tar ut till exempel en 2 meter diameter stor uppblåsbar boll med en uppblåsbar pingvin i den uti, så plötsligt så laddar den om originalet, eller det vi märkte kanske framförallt i ett annat exempel med ett halsband i silver som var en förlovningsgåva mellan 2 personer inne i Second Life, eller det var ju inte silver där men det blev det sen, hur det, att det faktum att vi hade, att vi reproducerade det fysiskt fick en otroligt stark inverkan på den personen som hade gjort det ursprungligen och tyckte att det var väldigt obehagligt att vi hade den här fysiska reproduktionen och kände som att vi på något sätt ägde en del av hennes liv och hennes liksom berättelse och historia. På ett sätt så är det ju liksom en oändliga möjligheter om man kan göra vad som helst, och ändå väljer de flesta att göra representationer av saker som vi redan känner. Och där handlar det väldigt mycket om sensemaking, eller vad blir, hur ska man annars kunna, om man bara gjorde en massa abstrakta former där inne så skulle det liksom inte betyda någonting. Så någonstans så menar vi med Objects of Virtual Desire att objekten blir till i Second Life med upplevelserna och med det sociala spelet som finns där inne. Så på något sätt blir liksom de fysiska reproduktionerna väldigt mycket, blir lite deppiga på det sättet. Alltså, i motsats till det de vittnar om, så är det ju någon slags oändlig potential som de vittnar om. Och jag tycker att det är något fint att det finns något melankoliskt i att säga, ja, men det blev ändå en jävligt dyr upplösbar boll liksom.
Cyberkonstnär, internetkonstnär, nya mediakonstnär. I konstvärlden i stort finns ofta ett behov av att kategorisera konst utifrån materialet snarare än utifrån tematiken eller de frågor som verket ställer. Det här handlar förstås inte bara om konst som rör sig inom ny teknik. Fotot, ljud och video lider av samma, ibland bizarra, problematik. Men kanske inte i lika stor utsträckning som just nya media. Det är ju ganska sällan som vi ställer oss frågan, vad är det där måleri egentligen? Vilket gör det lättare att se bakom det, kanske. Konst som rör sig på nätet behöver väldigt, väldigt ofta förklaras, och kanske därför blir just internetkonst eller nya mediakonst. Här är Simon Goldin igen.
Nej, men det är ju ett problem kan jag tycka. Eller, men jag tycker att kategorisera överhuvudtaget är svåra att förhålla sig till i förhållande till ett konstnärskap. Jag menar, i förhållande till att det som känns som intressant med att jobba som konstnär handlar kanske om att man inte liksom insluter sin verksamhet i ett färdigförpackad kategori. Och framförallt kan jag tycka att det blir svårt med den liksom kategorier som utgår ifrån en medialitet. Jag har aldrig varit intresserad av en viss medialitet, eller jag har aldrig drivits av att så här, gud, jag vill undersöka vad internet är, eller jag vill undersöka så här, hur jag kan presentera något med en dator, eller liksom. Det är problematiskt och är säkert delvis ett arv från modernismen och delvis någonting som kommer ur en konstmarknad liksom.
Hur menar du då?
Mycket av konsthistorien har skrivits utifrån liksom, är det måleri eller är det foto eller är det skulptur. Jag menar, bara för 20 år sedan var ju så här konstskolor uppdelade efter i olika fack efter så här måleri och foto och skulptur och så här, och är det också i andra länder fortfarande. Det andra är väl att det kanske också handlar om konst, om man ser konst utifrån en marknad, utifrån objekt som säljs, då finns det säkert också anledningen varför det förenklas av att säga att man säljer en målning eller man säljer ett nya media. Man måste hitta någon typ av ramverk för att förenkla och en förståelse.
Själva idén om nya media, det är ju liksom finns det någon slags skola kring nya media? Och där jag upplever att den skolan förlorar ju lite grann sin relevans när idén om nya media faktiskt har trängt in nästan precis överallt. Jag menar, vem idag skickar inte e-mail? Vem idag kollar inte fakta på nätet? Vem idag är det som inte betalar sina räkningar på internetbank eller låt säga med kreditkort? I vår del av världen, det ska man ju tillägga, självklart.
New media art on a very first level is helping technology industry to launch and to test facilities and options that are going together with the development of this technology. So it sounds cool, but it doesn't mean much to me.
Det här är Hinrich Sachs, som är konstnär och dessutom nytillträdd professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I grunden jobbar han med foto, säger han, men han fotar aldrig. Egentligen är han nämligen mest intresserad av kommunikation och hur vi presenterar oss själva och andra. Han träffade Simon Goldin och Jakob Senneby i Second Life som avatarer. Och nu arbetar de tillsammans. Senast en utställning som de kallar Gala Night of the Cannibal i Maastricht. Han blev intresserad av Second Life just för att världen erbjuder så många möjligheter att totalt förändra sin avatar hela tiden. Annars tycker han att det som kallas nya mediekonst ofta mest handlar om att hjälpa företag och utveckla teknik, och att det blir för mycket fokus just på teknologin och för lite på att utmana och bryta.
There are a lot of intentions to launch new media art educations, and in the most cases they run into a kind of dead end. They will find out that what is called new media art focuses too heavily on that, what I would call the craft side.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it. Technologic, technologic, technologic.
Alla typer av begrepp kan göra att liksom de färgar av sig på en läsning i för hög utsträckning. Jag menar, om man är så här, kvinna och konstnär och kallas för feministkonstnär eller kvinnlig konstnär, kan ju också liksom reducera en idé om vad det är man håller på med. Och samma sak med liksom att vara videokonstnär eller att vara skulptör eller fotograf. Liksom, det är klart att alla de sakerna kan stå i vägen för en läsning om man vill någonting mer än det. Så det är ju många som är bekväma med det, men det finns ju mycket konst som har gjorts som just handlar om idealitet. Det finns massa exempel av tidiga så här, eller film på 50-60-talet som handlade om filmmediet som sådant. Mm. Och jag menar också ljudkonst, som jag menar John Cage handlade ju ganska mycket om vad ljud var i sig liksom, även om han jobbade mycket andra saker också. Och mycket av den tidigare så kallade nya mediekonsten var ju väldigt mycket, handlade ju mycket om nya media, eller handlade ju mycket om att liksom en fascination för tekniken i sig och för att bygga kretskort och robotar och sådär. Mm. Men jag har noll koll på teknik, så jag har aldrig varit intresserad av det heller. I vårt arbete har det blivit intressant först med en, liksom en distribuerad teknologi som har på olika sätt varit del av en större social rörelse. Liksom.
Men det är kanske också då man löper en risk att hamna helt i händerna på någon annan. Heinrich Sachs säger att som konstnär så måste man alltid försöka förstå varför man använder ett visst medium. Och vem är det som bestämmer vad det blir? Konstnären eller mediet?
I think the other important aspect is to understand, and here come from the other side, what type of potential does offer the new tool. So let's take the other perspective a little bit. And here again I come with the observation that we have to ask the question whether the tool informs the maker or the creator of the artwork, or the creator of the artwork might inform the tool.
Och det är så lätt att hamna i händerna på någon annan, utanför konstvärlden, men innanför en annan värld. Och om du som konstnär arbetar med ett software som någon annan har skapat, vem är det då som sätter gränsen för din konst?
If we work with standard software, we are actually, we as an artist, we are dependent on that what the programmer has pre-thought for us. And in normal, in standard terms, we are not allowed to manipulate software. We have the possibility to write our own software. And I think that's another important challenge. And here I would say there is an authentic field of research, an authentic field of production, where artists would, for example, focus on scripting and developing and adapting the software as a tool.
Det är som blogspot.com. Du skapade en blogg, men som okunnig inom området är du ändå låst av deras estetik, deras form, och längst upp står det powerbyblogger.com. Eller som YouTube, eller Wikipedia. Det som kallas prosumersamhället, där vi som konsumenter producerar innehåll och det vi själva konsumerar. Vi är producenter och konsumenter. Men det är någon annan som har skapat ramverket. Simon Goldin igen.
Vi producerade en tidskrift som heter Flack Attack på The Port förra året, som också just en av utgångspunkterna handlade om det. Hur kan man vara inne i den här prosumer-rollen? Hur kan man vara del av det här? Hur kan vi gå in i den här? Hur kan vi etablera The Port inne i Second Life och ändå liksom vara någonting eget som inte bara är uppslukat av att producera Second Life? Kan vi, och det är ju fortfarande en fråga, kan vi lokera vårt konstnärskap där utan att vi bara liksom är med och genererar Second Life som plattform och vad Second Life är? Och problemet uppstår ju förstås inom alla typer av institutionella kontexter. Jag menar, kan vi ställa ut på Moderna Museet utan att bara vara med och generera Moderna Museet? Så frågan handlade väl på något sätt om autonomi och hur man kan vara både innanför en kontext och utanför. Igen så blir den här virtuella tillvaron en slags metaforisk plats eller en symbolisk plats. För den där typen av fråga om att vara i en viss institutionell tillhörighet och att också behålla sin någonting eget eller något autonomt, den brottas med ju hela tiden.
Men hur styrda känner ni er av att ni är i Second Life som ett varumärke? Eller så?
Det känns väl viktigt för oss kanske att inte bara bli lästa utifrån Second Life, eller då det kan bli ett problem. Man vill inte bli Second Life-konstnären, och en plattform utvecklad av ett visst amerikanskt företag blir svårt att underställa sig liksom. Inte för att jag tycker att vi har gjort det, men om vi bara skulle göra konst Second Life så skulle vi det.
Men ni pratar mycket om att ni vill undersöka med er konst, om att den är undersökande. Söker ni svar då?
Nej, det tror jag inte. Eller Nej, vi förstår, någon typ av förståelse kanske vi söker, eller man försöker väl pröva saker.
Framförallt så söker vi förståelsen genom handlande, att liksom vi har inte någon förutfattad idé om vad saker och ting ska ta vägen, men däremot så är det väldigt viktigt att det finns ett handlande hela tiden där, och att den prövande sidan handlar om ett handlande.
Men känner ni att ni har förstått någonting då?
That's a tough question.
Ja. Men både att man kanske har fått en när man pratar om immaterialitet, så tänker jag att man har fått en annan typ av
man som är du då.
Vänta nu, jag måste
bara fråga, ja, om du menar
exakt.
Du,
jag har fått en annan om man till exempel tar Objective Virtual Desire-projektet, så tycker jag att det är ett exempel. Det var väldigt spännande att försöka i just den här formen av immateriell produktion som man har i en virtuell värld försöka se så här, när uppfattar någon att den här immateriella produkten som de har producerat, när uppfattar de att den blir värdefull, på vilket sätt blir den värdefull? Så det kan jag känna att det har kompletterat någonting.
Men det handlar ju också om deras egen roll i det här prosumer-samhället, där man står utanför en institution eller ett sammanhang kanske och skapar sitt eget. Men för vem skapar man det, och vilka andra regler är det man tvingas att underordna sig då? Om jag tjänar alla mina pengar på att vara strippa i Second Life, på vems villkor är jag det då? Och Simon Goldin och Jakob Sennebys ö, The Port, som är en plats där vem som helst får komma in och göra precis vad den personen vill. En sann prosumertillvaro alltså, men som ändå ägs av dem. Och kanske på något sätt styrs av dem.
Idag så finns det kanske en frågeställning om så här, hur mycket vill vi att The Port ska bli en konserverande institution, och hur mycket vill vi kanske bara släppa The Port? Just för att det är på samma gång vi ser The Port som ett konstverk i sig, och som en plats där vi har liksom blockerat olika projekt, och som en plats som har ett community av, du vet, ett 60- eller 70-tal användare som också gör saker på The Port. Hur mycket ska The Port liksom bli ett museum? Eller ska det vara en plats där andra fortsätter driva projekt, eller ska vi fortsätta driva projekt där? Och ska vi sänka The Port till? Ska det försvinna?
För ni kan ju också bli en slags alltså en överhet och en institution då som styr hur de människorna agerar, eller?
Absolut. Det är egentligen att de första problemen vi ställdes inför är att ägandet av en plats i Second Life innebär ju någonstans att man intar en överhetsposition, trots att vi försöker komma runt det med att ge ganska många personer då samma rättigheter som vi har. Men at the end of the day så är det vi som betalar hyran liksom. Och det är vi som kan sluta göra det. Vilket skulle innebära att platsen försvann. Så liksom det närmaste vi har kommit till är att liksom inne i Second Life så har andra lika mycket makt över den här platsen så att säga som vi har. Men reellt så kan man ju säga att vi ändå sitter på ytterligare en stor maktbas där.
Det är liksom kapitalismens grunddilemma, eller?
Ja, precis.
Men samtidigt, man vill liksom, väl inte att den ska vara konserverande, men man kanske inte heller vill liksom stå som grundare för någonting som man sedan inte vet vad det blir, eller?
Nej, men det finns, låt historien visa vad som händer med det, men
så fort man försöker hitta en stabil form så går ju någonting annat förlorat, och då kanske det finns något finare med att The Port bara försvinner, att det bara var där under 2 år eller 1,5 år, och sen försvann det, och så får det liksom ingå i ytterligare lager av mytologisering eller virtualisering.
Konstnärerna Jakob Sennerby och Simon Goldin intervjuades i Bildrutan av Tove Leffler. Och den 27 oktober kan man uppleva Gala Night of the Cannibals i online-världen Second Life och i den verkliga världen på ett konstgalleri i holländska Maastricht.